Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hallå, hallå! Det här är Myran från Radio åt allas redaktion. Och med mig har jag också Hanna.
Hallå.
Och Håkan.
Hej.
Och vi är ju en nyvald redaktionsgrupp. Det har ju bytts 3 av 5 personer sedan förra redaktionen. Så vi är lite ett nytt gäng och har just kommit igång. Hur känns det, tycker ni, att vara en ny redaktion?
Jo, men alltså, jag tycker det känns bra och roligt liksom. Kul att lära sig nya saker, kul att göra nya saker framförallt.
Jag tycker det är roligt med ett nytt litet gäng också. Och testa att göra lite nya saker. Jag tror det är bra med lite nytt blod också i Radio alla efter så många år.
Jag håller med. Men en tradition vi har, det är ju den här nyårskrönikan som vi gör just nu. Och det är att redaktionen pratar lite med varandra om året som har gått och året som kommer. Men så har vi också ringt runt till våra olika poddar och andra vänner vi har runt om i landet och frågat dem om deras år. Har ni lyssnat på nyårskrönikan ett annat år?
Jag tror faktiskt inte jag har gjort det, nu när jag tänker efter. Det borde jag ju såklart ha gjort, men jag tror inte det. Men...
Ja, men då blir det en ny upplevelse för dig, Håkan. Mm. Radio åt alla då, vi är ju någon sorts poddparaply för Allt åt allas, alla poddar, men också andra poddar kan hostas hos oss. Vi har ju löpande då, alltså vi släpper poddar nästan, skulle jag säga, varje vecka. Och ganska ofta flera poddar, 2 poddar i veckan. Och de olika serierna vi har igång just nu. Jag är med och gör den här Eld och rörelsepodden om geopolitik och konflikter i ett vänsterperspektiv. Hanna, du gör också en podd.
Mm. Jag är ju med i Uppsalas lokalpodd. Så jag är ju en av alla våra 4 lokalpoddar som tittar lite mer på vad som händer i våra städer där Allt åt alla är aktiva. Och pratar om det från ett vänsterpolitiskt perspektiv.
Just det. Och vilka andra städer är det utom Uppsala då?
Ja, men vi har i Malmö, i Stockholm och Göteborg. Så vi har 4 stycken totalt. Hoppas det blir ännu fler också. Vi kommer ju prata om det lite sen. Vi har ju fått lite nya lokalgrupper också. Som vi hoppas är taggade på att börja podda så småningom.
Och utöver dem så har vi också poddar med andra liksom politiska områden. Så vi har en miljöpodd som heter Motståndets natur. Vad har vi mer?
Finns den här podden Rekreation kvar fortfarande?
Nej, det gör jag väl inte riktigt, så kanske Kalle får klippa bort.
Okej, ska vi ta
det? Vi har ju Sydamerikapodden.
Ja, just det. Vi har ju vår Sydamerikapodd också som tittar på vad som händer i Sydamerika från ett vänsterperspektiv. Både de har gjort allt från att titta lite historiskt och göra lite svep, men också att de tittar på mer aktuella händelser som pågår. Väldigt intressant tycker jag som inte känner att jag har så bra koll alltid på vad som händer i Sydamerika. Men det finns ju massvis av grejer där.
Just det. Horisontes heter den podden, va? Och sen har vi också nytt som har startat sitt år. En kulturpodd.
Den andra podden.
Och från den ska vi få höra Wendel lite senare i nyårskrönikan. Och sen har vi också den här ekonomipodden, Värdet av pengar. Och sen för den som är Patreon så har vi också lite extra material där. Även ifall det inte har kommit upp så mycket på senaste. Men det kan man lyssna på. Men i år har vi också fått en annan podd som har kommit in i vårt paraply. Och det är ju Gigwatch-podden, eller hur?
Ja, men precis. Gigwatch är ju en av våra nyaste poddar som vi fått in. Och de har ju hållit på länge och legat lite i relation till oss. Vi har ju haft en del. Jag har ju haft med dem i nyårskrönikan och så tidigare också. Väldigt intressant perspektiv. Så jag tycker det är jätteroligt att de har velat gå med i Radio åt alla. Ja, ska prata lite med Filippa från Gigwatch-podden.
Ja, men det är flera saker som har hänt det här året som är ganska intressanta tycker vi. Dels är det ju många viktiga rättsfall som har fastställts det här året. Där till exempel det mellan Arbetsmiljöverket och Volt är kanske det mest intressanta som handlar om hur de ska klassa sina cykelbud. Och då är ju frågan om man kan köra på F-skatt eller vara anställd och i så fall av plattformen eller av något annat företag. Och det vi ser nu är väl att domstolen har börjat fatta andra beslut än vad man har gjort tidigare när man dömer mot plattformarna istället för att ge plattformarna rätt. Och det är intressant för det pekar ju på någon slags trend där man har börjat bli lite hårdare. Och vi tror att det beror på att nästa år, 2026, som vi går in i nu, då ska EU-direktivet omsättas och bli svensk lag på något sätt. Så nu i början av januari så kommer en stor utredning som man har gjort i Sverige för att där man har tittat på hur ska det här gå till? Hur ska liksom EU-direktivet omsättas i Sverige efter liksom svenska förutsättningar med svenska modellen och så vidare. Och då, det är ju någonting som är väldigt spännande som vi kommer släppa många poddar om, tänker vi. Och andra saker som har hänt i år som är intressanta, det är ju till exempel voltbudens strejk i Norrköping i februari. Där ett, jag tror det var ett 80-tal cykelbud som gick samman och organiserade sig i en strejk. Och det är bara ett av exempel på flera liksom små och stora gemensamma aktioner som har skett under 2025. Så det är ju väldigt hoppfullt och kul. Och det hoppas jag är en trend som fortsätter och växer sig starkare. Någonting som också var kul är att ILO, den internationella arbetarrörelsen kan man säga, hade en konferens i juni där man fokuserade på gigarbete. Och liksom lite för första gången på i alla fall den nivån sa att detta är någonting nytt som vi måste ha gemensamma standarder för i världen och gemensam organisering. Och där hade vi Anton, vår eminenta kollega, på plats att rapportera ifrån. Och det hoppas vi kunna fortsätta dela. Så det är väl lite trender och lite spaningar för framtiden. Jag tror att EU-direktivet inte kommer få speciellt stor verkan i Sverige. Det kommer inte hända så himla mycket. För det stora EU-direktivet, det som alla har bråkat om otroligt mycket och som vi till slut fick en urvattnad variant som röstades igenom. Och det är ju det här med anställningspresumtionen. Vilka ska klassas som anställda och vilka kan klassas som egenföretagare. Och det i Sverige idag så är de allra flesta som jobbar inom gig-ekonomin anställda på ett eller annat sätt. Jobbar man i taxi, jobbar man som taxiförare så är man anställd av ett åkeri och inte av plattformen. Och jobbar man som cykelbud är man anställd av ett bulvanföretag. Som till exempel Invoicer Business eller DHH Logistics och allt vad de heter. Utom med ett undantag då, och det är för Foodora som anställer en del av sina cykelbud. De som inte åker bil eller inte kör bil. Jag tror Foodora kommer att antingen tvingas eller liksom utsättas för den typen av konkurrens att man går över till samma modell som Volt. Alltså att man inte har de anställda utan anställer dem i ett annat företag. För att de helt enkelt blir utkonkurrerade på marknaden. Volt kan erbjuda mycket billigare tjänster än vad Foodora kan. För Volt vägrar att ta någon typ av arbetsgivaransvar. Det är väl en tråkig trend då, som jag ser. Men jag tror också och hoppas att vi kommer kunna se mer organisering. Jag tycker också att man ska hålla utkik efter Taxiunionen, som är en organisation som organiserar apptaxichaufförer. Som jag vet har planer på att synas i valrörelsen på olika sätt. Och driva taxichaufförers intressen. Vilket ska bli... Det blir kul att följa och se vilka frågor de kommer vilja driva och sådär. Jag vill tipsa om Julia Lindbloms bok Den sista milen som kom nu i november. Som handlar väldigt mycket om budbranschen i Sverige och som är väldigt, väldigt bra. Så det är mitt boktips för 2026.
Jättekul att höra från Filippa. Är det något ni tänker spontant om gigarbete och så i Sverige?
Alltså det jag tänker på är väl alltså de två stora strejkerna som har varit, eller stora, men de två strejkerna som har varit bland bud, de här buden. Både den i Norrköping som hon pratade om, men också den som var i Örebro under hösten. Det är jättespännande att de har bestämt sig, de bestämmer sig lokalt för att gå ihop och strejka liksom. Om jag har fattat saken rätt så gör de det här ganska så mycket utanför liksom fackföreningar och så. Det är ju, alltså det är spontana strejker kallas det väl, eller vilda strejker som sker utanför. Så att det är ju superspännande om de går ihop och gör det här liksom. Det hade varit jättespännande att veta om det har gett någonting så här långt liksom, i deras liksom, förhandlingar och sådär. Men det är klart spännande att de organiserar sig, det får man ändå säga.
Verkligen. Alltså jag tänker på det att de här buden har blivit ett så synligt inslag också i stadsmiljö liksom. Alltid dygnet runt så finns det liksom en sån rosa skotermoped som kör förbi liksom någonstans hela tiden liksom, så att alltså jag antar att det inte är en jättestor sektor kanske, men det är en väldigt synlig sektor också i samhället på något sätt. Jag tänker det kanske också bara på något sätt påverkar resten av arbetsmarknaden mer än vad man kan tro, bara för att det liksom normaliseras så mycket med det sättet att ett arbete liksom.
Jag tror att det är en jättestor sektor fast vi inte tänker på det liksom. Alltså så att, precis som du säger, så ser vi dem hela tiden. Jag tror verkligen det kommer vara om några år, så kommer det här vara liksom ett av de första jobben, tror jag, för många liksom. Alltså för när man ska komma in på arbetsmarknaden så. Men jag tycker också att man ser, idag ser vi många äldre människor som också jobbar som gig, som inte har någon annanstans på arbetsmarknaden liksom, eller som vill ha extra pengar liksom, i sig. Så att,
ja, jag tycker det är väldigt tragiskt också när man tänker på hur man, ja, hur det anpassas utifrån liksom, att det är svårt att göra gigarbete till någonting som både är lönsamt för de här företagen och samtidigt humant och bra arbetsvillkor. Väldigt svårt att få till det med lite olika lagstiftningar. Så jag tycker det är jättespännande det Filippa säger om vad som händer just nu gällande liksom, ja, men arbetsrättsliga förhållanden och så, och lagstiftningar på EU-nivå och framförallt liksom, internationell nivå när man pratar om arbetsrättsliga frågor.
Men sen är väl också hela spåret, tänker jag, med det här med att det blir, just nu så blir det väldigt mycket en juridifiering kan man väl säga. Alltså att det handlar väldigt mycket nu om det här EU-direktivet och det handlar om liksom, om den typen av lagar. Så det är ju också både spännande och kanske lite farligt liksom, om man tänker sig att det ska vara liksom arbetarkamp underifrån, att man hamnar där liksom. Men det kanske, man kanske måste göra det liksom så som det ser ut just nu liksom. Men,
ja, verkligen någonting som vi kommer få se under 2026, hur det utvecklar sig. Hoppas kanske på fler strejker och organisationsförsök då. Allt åt alla, organisationen som ju radion är en del av, så har vi också fått ny lokalgrupp som är officiellt inröstad i år. Och det är Allt åt alla i Jönköping. Och de ska vi också ringa upp och höra vad de säger.
Man ser ju mer sådana här storartade entreprenörbyggen än någonting annat liksom. Vissa sådana här nya bostadsområden där ingen har råd att bo i också liksom, men det är mycket, det är ett höghushotell då till exempel nere på Tändsticksområdet som i vanliga fall är liksom, ja men det är ett gammalt fabriksområde som har blivit mer en plattform för kultur och liknande grejer, men där bestämmer man sig för att bygga ett jättestort fruktansvärt bygge som tar den platsen istället liksom. Och det blir ju det här att man får bygga upp ett förbund från grunden i princip. Så att mycket har varit att vi försöker se till att existera i första hand liksom, och att vi håller möten, och sen har vi ju deltagit på, ja men, Palestina demonstrationer och sånt där som organiseras i stan liksom och sådana grejer. Men just nu tänker vi väl långsiktigt sådär. Det är första hand det som behövs göra sig och bygga upp förbundet liksom, organisera fler människor i det. Jag vet inte om jag har några stora spaningar så, men vi kommer börja året med att köra igång en studiecirkel i ganska grundläggande ämnen liksom, för folk som är intresserade att lära sig mer om vänsterideologi och sådär i allmänhet. erfarenhet. Men ja, jag tror att vi bara fortsätter att försöka ligga i och hålla igång någon typ av verksamhet liksom. Det kallas då för gemenskap i jul. Jag tror det har drivits nästan 40 år någonting liksom. Och det är ideella krafter som driver att alla ska kunna fira jul liksom, så att de får in mycket donationer från restauranger och affärer och grejer, och så lagar de julmat och allt är helt gratis. Det bara dyker upp. Man kan volontära också om man inte behöver fira jul liksom. Så att det körs ju i år också. Det är ju superkul. Och det händer ju rätt så mycket där nere på Kulturhuset nu liksom. Och vi är ju där en del också. Som sagt, att vi samarbetar en del med Bokcaféet som ligger på Kulturhuset. Så att det är ju verkligen en väldigt viktig plats för Jönköpings rörelse i allmänhet. Alltså kulturrörelse också liksom. Det är superbra och viktig plats.
Helt ärligt så har vi ju ringt upp dem lite tidigare, för det här var ju innan jul vi gjorde den här intervjun. Jag tycker det är jätteroligt med en grupp i Jönköping, eftersom jag då kommer från en liten ort utanför Jönköping, så det känns kul att se Allt åt alla dyka upp där.
Men jag tänker väl att det är, alltså det jag tänker är spännande är ju att liksom en ort som Jönköping eller som Blekinge som vi ska höra sen liksom, att det är ju, vi säger ju kanske att det är mindre ort, men Jönköping är väl ganska stort. Hur många bor i Jönköping ungefär? 80, 100?
120 000 tror jag.
120 till och med. Nej, men precis liksom så här. Och då, där i en sån stadsbild så kan ju liksom en lokal grupp betyda väldigt mycket liksom, tänker jag.
Ja, men jag tänker också det, att om man har kapacitet och hittar sin rytm i det, så har man ju ganska mycket möjlighet att påverka hur rörelsen ser ut i den staden också, i och med att det är lite mindre.
Ja, jag kollade upp det nu. 100 000 var det i kommunen, så det var inte 100, jag vet inte var jag fick det ifrån. Men precis, ja, det är inte som att till exempel Uppsala eller Malmö är gigantiskt mycket större.
Men apropå historia, så är det väldigt kul med den här julmiddagen, tänker jag, som man har haft, eller julaktiviteten, alltså som man har hållit på med, vad var det, 40 år? Det är ju skitballt ju. Har du varit där någon gång, Myran? På?
Ja, men någon gång tror jag, inte på julafton, men dagen efter har jag varit och kollat. Men precis, när man har så lång kontinuitet så blir det ju lite en institution i ett helt samhälle också på ett annat sätt, liksom att man blir någonting som folk räknar med finns där. Men ja, precis som du sa, vi ska också prata med Allt åt alla Blekinge.
Vi är ganska nya, vi startade 2023 på hösten och blev invalda. Vi är ju verksamma, som namnet säger, hela Blekinge, så det är ju hela regionen. Vi tänkte att det var smidigare som att Blekinge är liksom den minsta regionen, och att titta bara på en kommun blir så väldigt litet. Så att vi kände att det är rimligare att titta på hela regionen. De har drabbats med samma problem i sin politiska vardag, brett över alla kommuner, alla fem kommunerna som då är i Blekinge. Just nu har vi medlemmar i Karlskrona, som är den största och den östligaste kommunen, och även Ronneby och Karlshamn. Så tre av fem har vi medlemmar. Vi har haft lite möten i Karlskrona, som att det är den största staden och där var de flesta medlemmarna från början. Och sen har vi träffats rätt så mycket i Ronneby också, eftersom att det blir mitt emellan då, Karlshamn och Karlskrona. Så det blir lika långt för alla medlemmar att ta sig. Så därav har vi satt Ronneby som ett litet mötesställe. Karlskrona är väl den största studentstaden numera, eftersom att vi i olika politiska beslut så har det campuset som var i Karlshamn lagt ner. Så där är den stora högskolan i Karlskrona. Så den är väl den som störst, både studentstad men också ett sommarställe, eftersom att den ligger rätt så mycket ute i vattnet och därmed får rätt så mycket soltimmar och annat sånt. Så att det fyller upp med en hel del både utlandsturister från Tyskland och Polen, men även från andra delar av Sverige. Och sen är de andra mindre, väsentligt mindre än vad Karlskrona är. Men det är ju fortfarande, jämfört med både Malmö och Stockholm och Göteborg, så är det ju små ställen. Vad säger man? Det blir både lättare och svårare. En del är ju att med mindre folk så blir det ju också mindre folk med vänsteråsikter. Men åt andra sidan så får man då se till att, om jag minns rätt, så Karlshamn hade ju liksom kommunister i sin kommunfullmäktige för inte allt för länge sedan. Så eftersom att det är en hamnstad och annat också då, med en hamn och en avdelning av Hamnarbetarförbundet och sådär. Så att det finns ju också en hel del vänsterradikaler att hämta ifrån också. Så det är en blandad kompott i hur vår historia ser ut i närtid med den politiska strömningen. För förbundet som har gått så har det väl det har börjat rulla igång. Vi har varit på lite studiebesök i Malmö för att se hur DM-sektionen jobbar. Vi har medverkat i lite av deras evenemang, både vad gäller första mangeri och öppna möllan. Och sen har vi börjat planera för liksom studiecirklar och föreläsningar och annat sånt för kommande året. Så vi börjar rulla igång om en lite segt så. Vad gäller det politiska året så har det ju hänt jättemycket. Det är ju en höger koalition som styr i både regionen och många av kommunerna. Och det har satt sin prägel på hur, vad som har hänt och vad som har skett med både ja, massiva underskott i regionen och i kommunerna och i, även då en hel del arbetsmiljöanmälningar i regionen till exempel. Som inte riktigt kanske har gått rätt till och även en del geokritik mot regionen specifikt. Då. Så att det finns en hel del som har skett och en hel del inkompetens som man har sett både detta året och även förra året. Men även då att man har gått med ett sånt underskott i vad gäller just sjukvården som man inte har liksom hanterat med ökade budget eller med ett sparpaket. Och det tror jag har lett till att tjänstemännen är stressade och pressade. Och det har också en arbetsmiljöutredning påvisat. Men det politiska styret har liksom inte gjort något. Och det har gjort oppositionen så att de har sett rött. Och det har väl gjort att tjänstemännen då också har känt sig pressade av oppositionen. Jag tror det är en del av liksom att det styret verkar inte göra så mycket för att rätta upp skeppet. Det underskottet som nu regionen sitter på är en miljard som man ska försöka hämta hem då, genom åren som kommer här. Och det är för en liten region mycket pengar. En förhoppning för 2026 är väl ett lokalval där man skiftar om i det politiska styret. Inte för att jag tror att Socialdemokraterna kommer göra det bättre på det långsiktiga, men för att i alla fall minska de mest jobbigaste besluten man har sett ske i både kommun och region. Så det är väl en förhoppning. Vad gäller en spaning så tror jag väl att det kommer bli värre i specifika regioner innan det blir bättre, eftersom att det fortfarande är en SD-politiker som sitter som ordförande för regionstyret och han verkar inte ha alla hästar hemma, om man ska vara snäll. I Ronneby också styr ju Moderaterna och Sossarna tillsammans och det går väl sådär bra för dem. Det blev en liten politisk kontrovers som gjorde att Socialdemokraterna såg sin chans att komma in i maktens korridorer igen. Men det var väldigt mycket av en kohandling, så kan man ju lätt säga. En moderat kommunalråd som de brukar göra, att testera sina egna utgifter, men även drack en hel del alkohol på jobbet och annat och hade betett sig illa mot tjänstemän. Det ledde till en spricka i det styret och då tänkte Socialdemokraterna att här kan vi samarbeta med den personen för att få en kommunalrådspost. Det är i kommunerna det händer, och speciellt i de här kommunerna där det inte seglar upp på den nationella kartan på det viset. Men här händer det mesta hela tiden.
Jag har släkt från Blekinge, så jag har ändå varit ganska mycket i Karlskrona tidigare. Jag tycker det är roligt att det är en sån stad som också har väldigt mycket, mycket historiskt militärt. Så jag tänker att det är lite annorlunda på många av våra andra städer. Från det perspektivet liksom en helt annan bakgrund. Kanske blir någonting som man ser mer nu när det liksom är mer och mer militarisering. Det är kanske mer ditt område, Myra, men jag tänker att de kanske stöter på lite nya kamper på det sättet.
Ja, just det. Får se ifall det blir en väldigt NATO-aktivitet där i framtiden. Man kan ju hoppas att de slipper det.
Det som slog mig var ju att, jag har så dåligt koll på Blekinge. Jag inser nu när jag lyssnar liksom att det är så att det är bara en region som bara består av 5 kommuner. Någonting. Det är ganska litet liksom jämfört med andra regioner. Liksom. Men jag tänker att där kan ju en allt åt alla grupp betyda väldigt mycket i en sån. Alltså så här, startar man upp där, man lyckas ha det här samarbetet mellan olika städer som en regionsgrupp snarare kanske, så tror jag att det kan vara väldigt bra för dem som är där liksom.
Ja, men bara att man träffas över olika orter då liksom för att ha sina möten och så, tänker jag är en viktig del i liksom att bygga en starkare vänster eller så.
Så var det ju väldigt roligt, den här historien. Berätta om den här moderatpolitiken var ju väldigt speciellt också. Jag var tvungen att snabbt googla på vad Ronneby moderat. Så det är ju verkligen som att det är en historia med ett kommunalråd som har varit på någon slags Ukraina-resa. Och det är väldigt, alltså, jag måste bara titta, SVT skriver ju bland annat om det, vi ska se här. Ja, nej men så, och sen har han varit på någon slags resa till, vad var det mer han var någonstans? Ja, nej men det har varit flera resor där det har druckits väldigt mycket alkohol. Och det får ju väldigt mycket, alltså just från små, det känns kanske som att det är ett småstadsfenomen fast det egentligen inte är det. Jag skulle gissa att det här händer i större städer också. Men det får ju väldigt stor effekt, tänker jag, i på mindre orter när kommunalråd gör sånt här. Liksom. Att ett helt styre måste byggas om. Liksom.
Har du några kommunalskandaler från Uppsala, Hanna, där det är stora mängder alkohol involverade?
Jag tror inte det. Inte på senaste tiden i alla fall. Det har varit mer att de bjuder in folk från Kina och allt möjligt. Så de kör på sina egna mer företagsmässiga skandaler, skulle jag säga.
Apropå stora mängder alkohol, så förra nyårskrönikan, så när vi pratade med min poddkollega då, Martin från Eldorörelse, så var hans nyårslöfte att dricka mer sprit 2025. Och vi kanske ska höra med honom hur han har lyckats med det.
Det har jag, ja, men det känner jag verkligen att jag har levt upp till. Men det finns alltid nya höjder och nivåer. Ho, ho, ho. Nej, förlåt. Nyår. Jag tycker väldigt illa om nyår, så det är skönt att det är över. Jag tänker att det inte har hunnit bli liksom ett direkt krig mellan USA och Venezuela när ni lyssnar på detta. Och det kanske aldrig blir det, utan att man kanske lyckas med hot och militärt våld erövra Venezuelas naturresurser. På många sätt så är väl liksom den direkta risken för en större global sammandrabbning lite lägre just nu än vad den var för ett år sedan. Istället så kanske vi befinner oss i någon typ av där det liksom bubblar under ytan och där fred inom situationstecken påtvingas parter. Och det är väl någonting vi kommer ha sett, det är någonting vi har sett detta året och någonting vi mycket väl kommer att se nästa också, att orättfärdiga fredsfördrag skapar liksom ett paus i striderna som snarare blir liksom något förspel inför en större konflikt. Eller så funkar de, och att liksom situationen i Gaza och i Ukraina för den delen, och de liksom fredsfördrag som fredsplaner som ritas upp håller, men de håller i den mån att våldet tar sig andra uttryck än kanske militärt i första hand. Det tror vi kommer få mer av som vi har börjat se detta året, och det som faktiskt skrivs ut ordagrant i USAs nationella säkerhetsstrategi, det är ju det påverksarbetet de föreställer sig att de ska göra mot Europa, där man vill stärka högerextrema krafter, så att det liksom ligger i linje med USAs syn på både inrikes- och utrikespolitik, som är tydlig med att det är det de pratar om. Om det kommer leda fram till liksom väpnade konflikter i större utsträckning, liksom, eller transnationella eller mellannationella konflikter, är ju så att säga, men de kan ju absolut leda fram till interna våldsamma konflikter. Och att saker kommer att förändras ganska snabbt med de partier som står redo att ta makten i Europa. Och att den icke-fascistiska högern inte verkar ha några som helst verktyg för att hantera det. Ja, men jag tror nog att de liksom, eller vapenvilorna eller liksom det förändrade militära läget, att det kommer att vara 2026 liksom. Men jag tror mycket väl att vi kan se en påtvingad fred i Ukraina. Det håller jag inte som omöjligt alls. Och det som kommer hända när de akuta fasen, både då i Gaza med liksom det aktiva kriget, alltså jag ska tydligt med att den liksom, jag tror inte att fredsplanen i Gaza kommer fortskrida, utan det läget vi ser nu är nog det läget som kommer att bestå, där liksom Israel ockuperar stora delen av Gaza och där det sker liksom mord och bombningar nästan varje dag. Men jag tror att vi också kommer att se en fred eller en vapenvila i Ukraina, orättfärdig. Och då så tror jag att när den freden sker, så tror jag att vi kommer att se att USA ökar trycket på Europa. Liksom. Och bara Kina, som egentligen är den enda andra aktören att agera i detta, vad deras plan är, det vill jag inte se om, det känns omöjligt. Vad som helst kan hända, vilken dag som helst. Jag ska försöka sova mer. Ja, men jag vill passa på att liksom tacka redaktionen och tack till alla fantastiska lyssnare för det här året.
Årets nyårslöfte blir istället då att sova mer. Är det någonting ni känner att ni också behöver?
Ja, det skulle jag behöva. bättre sovvanor för tillfället. Men jag tänker att det är rimligt att han vill sova mer om han har ägnat sig att dricka mer alkohol eventuellt det här året.
Just det, det blir som effekten, ja.
Jo, men alltså jag tror absolut att jag också skulle behöva sova mer. Eller du vet, så gå och lägga sig tidigare, vara lite mer liksom så. För jag är också lite av en nattmänniska som du vet, ja, går och lägger mig väldigt sent. Och det fuckar upp ganska mycket. Så att, ja, från det här perspektivet. Mm.
Är det att du fastnar i doomscrollande på kvällarna?
Doomscrollande, mycket idiot Netflix-tittande liksom. Mm.
Okej, okay, ja. Ja, men får vi fortsätta lite på temat liksom konflikter och geopolitik och så har vi ringt upp våra vänner i Rojava-kommittéerna. Det är ju en fråga vi har hållit på väldigt mycket med allt och alla också, med solidaritet med Kurdistan. Men det kanske varit lite mindre fokus senaste året, kanske för att man har haft större fokus på Palestina. Så vi tyckte det var viktigt att höra en uppdatering om vad Rojava-kommittéerna har gjort under 2025.
Rojava-kommittéerna är en organisation som jobbar med solidaritet och utbyte med den kurdiska frihetsrörelsen. Skickar pengar, hjälper till med utrustning, bygger någon skola, till med sånt, men också utbyter rent praktiskt hur funkar det att organisera ett samhälle med de idéer vi har. För de som har hängt med något sådär med vad som händer i Rojava och i Kurdistan, så har det ju varit fredsprocess som har dominerat av snacket, och om PKK ska lägga ner vapnen och vad som kommer hända med Rojava och så vidare. Själva huvudprocessen pågår ju egentligen mellan PKK-gerillan då och den turkiska staten, så egentligen är ju inte Rojava, som också är en del av den här rörelsen, men en separat del, det är den delen som ligger i Syrien, är inte inblandad på det sättet. Däremot så har det varit ett... Turkiet har ju varit inne och invaderat de kurdiska områdena i Syrien sedan tidigare, men det har liksom fruset, mycket mindre attacker under det här året igen. Däremot så har den här nya regimen som har kommit i Damaskus, som har väldigt nära band till Turkiet, haft lite skärmytslingar. Turkiet pressar på att Rojava ska in i det nya syriska styret och vill att de kurdiska styrkorna läggs ner slash integreras i de syriska styrkorna. Det har liksom skrivits olika avsiktsförklaringar och olika papper, men det har inte skett så mycket. Man håller kvar vid att man vill ha sin politiska autonomitet, men att man mycket väl kan tänka sig ingå liksom i Syriens självförsvarsstyrkor också på ett nationellt plan. Men där Turkiet pressar på och vill väldigt gärna avveckla de här styrkorna då genom sina nära vänner i Damaskus. I övrigt då i de turkiska delarna och de irakiska delarna där PKK finns, så där pågår fortfarande förhandlingar, och anledningen att inte så mycket hörs. Jag har gjort en analys, kan läsa på Rojava-kommittéerna.com lite varför det är så. Det är inte jättepopulärt inom de, särskilt de högerextrema kretsarna som ändå sitter i regeringen i Turkiet, den här fredsprocessen som pågår, så att saker sker lite under bordet och allt sägs inte, så att säga. Men pågår fortfarande. Det har ju också varit ute nyheter om att PKK lagt ner vapnen och upplöst. Det har stått på SVT och Aftonbladet och DN och så vidare, men det har de ju inte gjort då, utan de har sagt att de kan tänka sig att göra det. De kan göra det om man får rättsliga garantier och Turkiet vidtar demokratiska reformer och så vidare. Ungefär så ser det ut. Det har ju varit flera fredsprocesser på gång många år. Den senaste fredsprocessen så mördades tre stycken aktivister ur rörelsen i Paris som ett försök att sätta stopp för den här processen. Sen kraschades processen på order av Erdogan. Det har varit många sådana, man kan gå ännu längre bak. En av Turkiets presidenter, Turgut Özal, i en fredsprocess med PKK blev förgiftad till döds någon dag innan papper skulle skrivas på. Så att det här är liksom, det är också en anledning till att man har trampat försiktigt i fredsprocessen, för att det finns de här, man brukar kalla det den djupa staten. Det finns en sån, ett sånt komplex i Turkiet som inte är liksom den officiella staten, men som är liksom militärkomplexet som gjort statskupp flera gånger när det inte passat dem och så vidare. Olika politiska beslut. Så det som sker är hoppfullt, absolut, för att det rör på sig. Någonting sker. Och man har också kunnat på något sätt lägga bollen i den turkiska regimens knä. Man säger så, vi kan upplösas. Rörelsen kan få en vapen. Det vi kräver då är liksom demokratiska reformer. Gör det så slutar det här kriget imorgon. Så absolut, det finns hopp. Men kanske de första stegen en riktning som förhoppningsvis kan leda till fred längre fram och demokrati i Turkiet. 2026, förhoppningsvis fortsätter den här processen i Rojava och Turkiet och i de norra delarna av Kurdistan. Vi kan se fred. Det hade ju varit det optimala. Om Rojava hade kunnat utvecklas och få leva utan ständiga hot om anfall och ha en krigsekonomi så hade det varit underbart. De har alla möjligheter att utveckla sin politik om det sker. Det hade varit jättebra. För vår egen del, vi tänker att den här över 10 åren av revolution där har lärdomar för oss. Och vi tror att vi står inför väldigt stora utmaningar i Sverige och Europa. Soft authoritarianism kallar man det på engelska. Men att man försöker omöjliggöra för opposition, terrorklassa grupper, avfinansiera grupper. Kallar de politiska extremister, eller här i Sverige använder man det här våldsbejakande extremism. För att utdefiniera och försvåra för opposition och bedriva politik. Det tycker jag är att vi ser i hela Europa och vi ser det i Sverige väldigt tydligt. Så vi tror att det är viktigt inför nästa år och valet att vi i Sverige organiserar oss. Och det är också så här, det är en väldigt djup politisk depression vid många håll och kanter. Och det måste brytas. Där tror vi att Aka från Rojava kan hjälpa till idéer kring konkret hopp. Hur sprider vi hopp och ork för att faktiskt ta mark? Problemet är väl lite grann att folk upplever den här avgrunden att okej, om sossarna vinner så blir det liksom de tävlar lite med att försöka vara SD light eller Moderaterna light, ta deras förslag och säga att det här har vi alltid stått för och så vidare. Så att det finns liksom inget hopp i partipolitiken. Många som vill ha ett mer solidariskt samhälle. Men där tänker vi att det här kan också vara steget där man ser att det är dags att bryta med staten, studieförbund och så vidare som avfinansieras. Hur kan vi finansiera oss själva? Hur kan vi äga saker tillsammans? Hur kan vi ha en annan typ av ekonomi ihop? Deltog från Rojava-kommittén bland annat på en kooperativfestival i Danmark under hösten. Kan man också läsa lite rapporter på Rojava-kommittén.com där det är så här, en alternativ ekonomi som i Basken där de har över 400 miljoner i sina kooperativ som de finansierar politisk verksamhet. Andra kooperativ, huslån, har liksom byggt upp en hel sån ekonomi. Danskarna köper en hamn, håller på med något liknande nu med en fond de har startat med 5 miljoner kronor som de danska kronor som de har då sina kooperativ där. Hur kan man bilda den typen av ekonomi som är fristående från staten och fylla de här luckorna som staten lämnar när de nedmonterar sociala skyddsnätet och så. Alltså, se de stegen. Det är skitstora grejer på många sätt, men det är också sånt konkret som vi tänker behövs för att känna det här hoppet om att vi kan ju faktiskt göra grejer och vi kan ta steg bort från den borgerliga staten och organisera oss liksom separat. För det behövs nog och hopp genom de grejerna. Något som behövs nästa år.
Ja, vad säger ni? Det är... finns ett hopp i fredsprocessen, men man ska verkligen inte ta ut något i förskott, så kanske vi kan sammanfatta.
Försiktigt optimistiskt.
Jag tycker att under året så har det varit svårt att följa med i den här historien med att PKK, har de lagt ner vapnen eller har de inte gjort det? För nu berättar ju han i det här inslaget att de egentligen inte har lagt ner vapnen utan att de väntar på en säkerhetsgaranti från turkiska staten om de ska lägga ner. Liksom, så här. Men den mediebilden jag har fått är snarare att de har lagt ner vapnen. Men jag tror att gissa att han har, Gustav från Rojava-kommittén har mycket bättre insikt i den här frågan. Så det är ju intressant att veta vad det är de väntar på eller vilken typ av säkerhetsgaranti de väntar på för att faktiskt genomföra det här.
Ja, precis. Jag tänker att det är för att det är också en sån medialogik där det är en väldigt lätt kommunicerad sak att säga och att det är typ något man vill också, det är någonting man vill ska hända liksom så, de här upproret ska liksom ge sig på något sätt, liksom att passar i den liksom statliga logik vi har med också liksom att vi är formellt allierade med Turkiet nu och så, då vill man inte att det ska finnas det problemet så att säga, utan att det ska liksom vara löst nu. Det är en nyhet man gärna vill kommunicera och som jag tror Turkiet också har varit väldigt måna om att kommunicera ut liksom. Men det är ju, ifall man tänker på det lite, väldigt orimligt att sån rörelse bara helt plötsligt ska ge upp ifall de inte får igenom någonting liksom, för de är så starka att de behöver ju liksom inte kapitulera eller så. De har inte blivit krossade på något sätt, utan det är ju en förhandling och då brukar det ju gå ut på att man ger och tar liksom, i det.
borde vi ge vänstern lite bakläxa här liksom, för hur, vi har, hur vänstern brett har kommunicerat, vänstermedier har kommunicerat kring det här eller så liksom, för att jag har varit väldigt dåligt insatt, inser jag nu liksom. Men, mm.
Ja, det känns som att det har kommunicerats som att det händer väldigt plötsligt alltihop. Att det känns inte som att det har varit så mycket strategi bakom det när det har pratats om det. Vilket ju uppenbarligen ändå finns en del strategiskt tänkande i det.
Mm.
Ja, sen så vet jag inte, jag vågar inte säga att jag har läst i vänstermedia just sådana rubriker, utan det har ju mer varit i stora tidningar som har sagt nu har de lagt ner alla vapen. Men absolut, kanske att man skulle försöka ta utrymmet mer i den mediedebatten och liksom peka på så här, men för att det här ska hända så måste också Turkiet demokratiseras, så att man kunde fått med den diskussionen mer. Och varför har vi krupit så mycket inför Erdogan när han inte ens har gått med på de här demokratiska reformerna liksom?
Men en annan sak som jag tycker också var spännande var mot slutet i den här intervjun. Pratar dels om liksom här, vad kallar den för, the post-authoritarian någonting så, i den stil liksom, vad som händer med Sverige liksom, och ja, med norra Europa och det här med liksom, hur staten omöjliggör någon slags opposition. Det är ju så jätteviktigt för oss att tänka på, eller för hela vänstern att tänka på så liksom. Det tyckte jag var väldigt spännande så. Och det här med liksom, att fylla luckorna nu när staten den delvis drar sig tillbaka på ett sätt, men samtidigt blir repressiv på ett annat sätt än tidigare. Liksom.
Mm. Verkligen.
Ja, men det tycker jag också var jätteintressant. Liksom man pratar om att institutioner demonteras ner och att det blir svårare och svårare. Men det här ger ju... Ja, men vi brukar ju prata så mycket om att vi inte vill vara reaktiva inom vänstern egentligen, eller att det är målet. Men jag tänker att det här är ändå en möjlighet där man får agera reaktivt. Men man har också möjlighet att skapa nya institutioner, nya sätt att arbeta på. Ja, börja skapa någonting som är reaktion på att det försvinner.
Ja, och jag tycker också det är intressant med det här auktoritära strömningen. Liksom att det också ju är det vi ser från USA nu då med deras nya strategi, säkerhetsstrategi. Säger uttryckligen att de ska stötta högerextrema krafter i Europa, som Martin också var inne på. Och att ja, de här strategierna kanske kan vara ett sätt att göra sig mindre sårbar inför det. Med att bygga upp de alternativa strukturerna liksom. Ja, som jag utlovade i början så kommer här ett inslag från vår kulturpodd, den andra podden.
Okej, kulturåret 2025 då. Vi har en kulturminister som tycker böcker är en väldigt viktig del av litteraturen. Mycket av den kulturpolitiska debatten under året har präglats av kulturkanon, vilket ju är helt mördande tråkigt. Och totalt värdelöst. Elverket har stängt, vilket vi alla kan deppa över. Vi kan också deppa över att ingen av oss antagligen fick en biljett i Hamlet. Malmö har fått en nattborgmästare. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det än. Näringslivet ska få skattelättnader för att finansiera kulturlivet, vilket inte känns bra. Halva Malmö blev tv-serie, hamnade på New York Times topplista, trots att den är helt otroligt dålig. Aldrig har jag känt mig så otroligt arg som när jag såg Rex, min underbara bar, och inte kände igen mig alls. Men jag sträckhåller när jag var sjuk i min EM-sjuka som jag säkert har pratat om. Det här har ju varit mitt sjukdomsår, va? Vår egna Bo Widerberg fick äntligen sin egna, fullkomligt underbara, fullständiga dokumentär. Ingmar Bergmans egna Trolösa blev en ganska dålig tv-serie, trots att underbara Gustav Lind hade huvudrollen. Ja, men för oss i den här podden tycker jag ändå att det har varit ett toppen kulturår. Folk har läst böcker, Anna har läst en himla massa, Ylva har läst. Jag har sett Bob Hund 4 gånger. Och kunnat med 4 festivaler under en sommar. Men vi ska släppa det här året och blicka fram lite till kulturåret 2026. Inte bara för att The Cure kommer till Roskilde och att jag har fått biljettet Fusion, utan för att vi tror att vi går ett underbart kulturår till mötes. För 2026 är året där vi på riktigt tror att vi kommer tröttna på det digitala och det analoga kommer bli trendigt. Vi har ju pratat om det lite i podden, Anna typ det förra veckan. Man är trött på att vara ständigt uppkopplad. Vi får ingen kick längre. Allt känns meningslöst och tråkigt. Algoritmerna har ju tagit över och allting är same same. Och att ingenting är kul. Ingenting är nytt och ingenting är roligt. Alltså tv-serier tror jag kommer vara ute. Jag tror man kommer börja kolla på film. Eller kolla sådana tv-serier som man kan hoppa in i ett avsnitt i taget. Som fanns innan. Jag vet inte vad de heter, men typ House. Fan vad bra det var, va? Sånt tror jag. Vi vill ha en början. Vi vill ha ett slut. Vi vill ha en bok. Vi kommer börja lyssna på album igen. Från första till sista låt. Vi kommer inte sitta inne på Spotifys egna meningslösa spellistor. Med samma skit varje vecka. Det analoga kommer kännas liksom icke-manipulerat typ. Vi väljer själv vilka böcker vi vill läsa. Vilka filmer vi ska se. Vi vill inte fastna i en halvbra serie säsong efter säsong. Vi är också ganska trötta på AI. Bilder AI, texter AI, berättelser AI. Vi vill ha något skapat av människor. Vi vill ha verkliga människor. Vi vill också göra saker tillsammans med människor. Och det är lättare att göra om man är på det analoga. Vi är helt enkelt sjukt trötta på att känna oss totalt meningslösa. Vi vill göra saker som känns i själen, i hjärtat. Jag tror att känna mycket kommer bli trendigt 2026. Vi kommer gå på konsert, festival, sjunga karaoke. Vi vill göra saker långsamt. Vi kanske är trötta på tillgängligheten. Något ska kännas lite speciellt. Okej, så sammanfattningsvis så kommer det analoga bli inne som fan. Och det tror vi kommer leda till att de här tre grejerna kommer bli the big thing 2026. För det första, gå på teater. Vi kommer gå på mega mycket teater 2026. Vi vill ha något som inte går att spola tillbaka. Som kräver ens fulla närvaro där vi inte kan zona ut. För det händer här och nu och det är riktiga människor. Jag har ju gått på en jävla massa teater i alla år. Det är överlag sådana saker jag gör. Jag har också haft ett tandsmycke som jag var 11 och den trendigheten kommer och går också. Ibland är det inne, ibland är det sjukt konstigt. Men jag och mitt tandsmycke bara finns kvar liksom. Det kanske också kommer bli trendigt 26 tandsmycket. Vi får se. Okej, nummer två analoga trend. Scenes kommer tillbaka. Och nu kommer det bli inne på riktigt. Men det ligger och pyr va? Och 2026, då kommer det hända. För vi vill göra saker, vi vill skapa saker och vi vill skapa saker i grupp. Vi vill inte skapa, som Svenskt Näringsliv tror att vi vill skapa när vi ska köpa en vuxenleksak och sitta hemma och rita själva. Vi vill göra något tillsammans med andra. Gå på teater tillsammans med andra. En hel salong som upplever samma sak och är där och gör samma grej. Eller sitta typ i en bokhandel efter stängning och göra fanzines ihop. Vi är fett trötta på att sitta ensamma och vi vill göra någonting. Den tredje analoga grejen som kommer att smälla i och med att analoga blir inne nästa år är högläsning. Högläsning är som Anna sa, den nya Netflix and chill. Vi kommer sitta i våra soffor, vi kommer gosa med våra partners, våra dejter, våra vänner och läsa högt för varandra. Vi kommer turas om och läsa högt för varandra ur en bok istället för hjärndött, se en dålig serie. Eller sitta var för sig och scrolla Instagram. Ljudboken har ju varit trendigt ett tag, men nu är vi ju så sagt trötta på det digitala och vill göra saker med andra. In kommer högläsningen. Och just det, kopplat analogt till politik så kommer ju också dörrknackning vara the real thing 2026. Okej. Nästa grej vi tror kommer bli trendig 2026 är att folk kommer embracea sin arbetslöshet allt mer. Och det säger jag inte bara för att jag kommer vara lyckligt arbetslös från 1 januari för att bara hålla på med politik och allt det analoga som jag rörde upp tidigare. Utan jag tror bara folk i allmänhet kommer sluta vara så himla deppiga över att vara arbetslösa. Och inse att det kan vara ganska nice. Alla med inspiration från vår egen Olle i Svärmeredaktionen. Jag har ändå haft ganska många högutbildade kompisar som har varit arbetslösa de senaste åren. Och de har mått så himla dåligt, trots att de har helt okej ekonomier med A-kassa och så vidare. Bara för att de känner sig så extremt apart från arbetssamhället när de inte jobbar. Men nu är det så liksom historisk hög arbetslöshet, och speciellt bland universitetsutbildade. Så nu kommer alla bara behöva embrace det. Och jag har ändå hört lite olika tendenser berätta att folk inser att man faktiskt bara kan välja bort jobbet ett tag, leva lite på A-kassa, välja livet. Och jag har också hört en del personer som har helt otroligt roliga strategier för att inte få jobb, trots att de tvingas söka jobb för att vara A-kassa. Så kanske blir 2026 helt enkelt året då vi bara gör cirklar i hjärndött jobbsökande. Vi träffas, dricker vin, sitter runt ett bord, alla är arbetslösa och söker dumma jobb på ett dumt sätt för att försäkra oss om att vi inte blir kallade på intervju. Och sen när vi är klara så läser vi högt ur en bok för varandra. Och jag som också sitter i Svärmeredaktionen vet att det är en lite så här text på grej om detta i nästa nummer som handlar om arbete. Och sista grejen då, jaget är fett ute. Autofunktionen är död, personlig autenticitet i kulturen är töntigt, det har gått full circle och nu har Joakim Lundell slagit spiken i kistan. Ingen vet vad som är sant, sociala medier är på låtsas och det är töntigt med personliga berättelser. Det universella är det enda sanna och därför det enda coola. Det var väl allt från oss. Gott nytt år! Länge lever 2026!
Kommer du släppa domskrollandet på kvällarna eller vad tror du?
Nej, det kommer jag inte göra. Men det jag tyckte var befriande med deras krönika här är liksom att de säger att jaget är ute. Den tyckte jag var liksom så här, men äntligen liksom. Och att de hade en kritik mot hela den här grejen. Det var så otroligt mycket nu, sista månaden med den här jävla, Joakim Lundell och hans jävla brorsa. Och du vet så här, Emanuel, han Janu Emanuel. Otroligt skönt om den profetian slår igenom att jaget är ute. Sen det här med, det är en spännande tanke om det blir så att det digitala drar sig tillbaka och det analoga blir det. Men det får vi se.
Ja, vad tror du, Hanna?
Ja, men jag hoppas att det är rätt. Jag hoppas att det blir mer och mer analogt. För jag tror att det är så man upplever det bäst också. Lite konstiga tid när det gäller de grejer jag gillar. Också ha live-upplevelser väldigt mycket. Jag hoppas ju, nu pratade ju Vendela lite grann om musik och sådär, men jag hoppas ju också att det är fler som faktiskt vill skapa mer, även när det gäller musik. Och att man går tillbaka till mer en kultur där folk faktiskt vill lära sig att spela instrument och kanske rent av starta egna band. För det är ju en kultur som jag tycker har försvunnit mer och mer, liksom, att man startar sina egna band i sådana föreningar, stöttar dem på så sätt också. Det har varit jättekul.
Men jag älskar ju internet, så jag har ju lite svårt att acceptera det här fullt ut. Men jag måste ändå säga att jag känner ju den här liksom mättnaden också. Allt scrollande och ständiga uppkopplingen. Liksom att man ändå så, även om man inte då överger det digitala helt. Och det är ju helt också omöjligt så som samhället är uppbyggt. Att man ändå skulle kunna öka sin sfär och bubbla av liksom gemenskap utanför skärmarna liksom, på något sätt.
Men om man skulle ta det de säger och tänka så här, men vad vore vår plan? Då vore det kanske fler, alltså livepoddar är ju på sätt och vis analoga, därför att de är så här, man har publik, man har gäster, man är i ett rum liksom, och själva den riktiga upplevelsen är egentligen för de som är där, och sen, alltså det skulle man ju kunna göra liksom. Så jag tycker sånt, alltså du vet, föreläsningar och cirklar och du vet, sådana saker är väldigt roligt liksom, analoga sådana grejer. Så att,
just det, ska det bli vårt nyårslöfte inför 2020? Då, att vi ska försöka göra fler livepoddar i Rör ut alla det här året.
Ja, men det tycker jag ändå. Mm.
Och med det så önskar vi er alla lyssnare ett gott nytt 2026. Hoppas det blir ett bra år för er alla. Vi vill säga ett stort tack för att ni har varit med oss 2025 och lyssnat. Och hoppas att ni vill vara det även 2026.